Hallå Andreas.
Hallå Oskar.
Idag är det lite slamrigare än vanligt för vi sitter på lokal och spelar in.
Ja.
Jävligt trevlig, mysig, lugn söndag.
Ja.
Och den nya tekniken gör ju det möjligt att sitta så här.
Ja.
Man kanske var lite mer tålamod, men jag menar, jag tycker att det blir bättre.
Ja, jag tycker att det är lite roligt med stimmet. Ja,
man är i verkligheten.
Ja.
Vi har läst Klara Törnvalls bok Autisterna.
Ja, om kvinnor på spektrat som kom ut i år.
Mm.
Och Klara Törnvall är ju en journalist som har jobbat på Sveriges Radio bland annat.
Ja.
Skriver väldigt bra måste jag säga. I generellt.
Ja.
Och hon har fått en autismdiagnos.
Mm.
I
vuxen ålder.
I vuxen ålder. Och hon har väl normal intelligens då ungefär. Eller mer högfungerande autism som man sa tidigare. Det som kallades Aspergers.
Med tanke på att hon har jobbat som journalist så kanske hon har lite mer än normal intelligens till och med.
Ja, hon har en väldigt bra språk.
Ja.
Förmåga om man säger så.
Jag började läsa den här boken och beställa den och tänkte att vi skulle göra ett avsnitt om den här. För att jag läste någon recension och jag, om jag ska vara helt ärlig, tänkte jag så här. Att oj, det här kanske blir så hilarious så det här kan man sitta och liksom garva åt och så vidare. Och så började jag läsa den och jag har anteckningar i början av boken som är så här rätt hårda liksom.
Okay.
Typ att bara, vad är det här? Det här är falskt. Och sånt där står det.
Du gick in med mycket misstänksamhet.
Ja, mycket.
Om att hon kanske inte ens är autistisk.
Exakt.
Eller hur?
Och det som är så roligt med den här boken, det är att jag upplever att nu när jag har verkligen jobbat och läst den här noggrant i 2 veckor.
Mm.
Så är, jag tycker det här är en fantastisk bok. Jag vill bara säga det. Jag tycker den är...
Ja, det är ju väldigt fin.
Nej, jag tycker den är helt... Jag hade totalt fel. Jag tycker hon har skrivit en fantastisk bok.
Okej.
Okay. Jag tycker den är... Om jag ska beskriva... Och det här tror jag blir fel i en del av recensionerna.
Mm.
Jag tror att de recenserar den för någonting den inte är. Utan den här är en bok... Där hon gräver lite och
det är en
essä, talar lite.
Lite essäprövande. Ja. Det är ju så som en essä ska vara. Så.
Hon försöker inte göra en avhandling.
Nej,
då får man inte bedöma det på det sättet.
Nej.
Hon försöker inte heller göra, för du skickar ju en recension till mig. Som handlar om liksom mer än kultur, hennes kultur...
att hon pekar ut gamla Virginia Woolf som autistisk och sådär.
Ja, men jag tycker inte att hon gör det heller, utan det hon försöker visa är liksom att här är lite olika personer som ändå har gjort grymma grejer. Och hon försöker inte heller bara skriva om Virginia Woolf. För hon tar med en helt vanlig tjej som inte är känd.
Ja, just det.
Eller hur?
Ja, visst. Hon skriver ju om liksom Eva... 35 på ICA och sådär. Va?
Så
hon försöker ju inte... Nej, men det... Kan det vara lite avundsjuka som kommer in där ibland när kvinnor skriver jävligt bra och får mycket uppmärksamhet?
Jag
tror fan det också. För
jag hade ju... Jag måste bara berätta.
Det är ju läsat in taskiga grejer i boken faktiskt.
Ja. Jag måste säga att jag tror att jag såg... författaren Klara Törnvall på samma ställe som vi spelade in nu för några dagar sedan.
Ja.
Jag är inte helt säker på det, men jag tror det.
Ja.
Jag har ju aldrig träffat henne, men jag ser ju från fotot i boken. Men om det var hon som var här så såg hon väldigt, väldigt oautistisk och normal ut.
Aha, okej. Okay. Ja. För det är svårt att se helt enkelt om folk är autister.
Uppenbarligen.
Ja.
Men du trodde inte ens hon var autistisk när du började läsa den?
Nej, din skepticism smittade av sig. Alltså, det är ju ganska roligt.
Skyll lite på mig nu. Du tänkte ju också att det skulle vara lite...
Jag tänkte att det var lite fejkat.
Nu är det någon knäppkärring här.
För jag hade ju läst lite andra böcker. Eller jag började läsa lite andra böcker. Mm. Och där pläderar ju då... Där menar man att... Det handlar om en enorm överdiagnostisering i Sverige på psykiatriska sjukdomar.
Ja.
Väldigt mycket ADHD, väldigt mycket Asperger, eller autism då, autismspektrum.
Mm.
Och då är ju frågan om folk helt enkelt i vår tid också som är mer sekulariserade, att man då kanske, att det blir ett slags substitut för religion och sådär, att få en diagnos. Och dels det, att ja, man söker sig och vill ha det, men också då att man begär det också för att ha någonting att skylla på ungefär.
Men jag kollade lite research, och det när jag tittade på just det här med att man skulle vilja ha diagnosen, så hittade jag i en reviewartikel som heter The Female Autism Phenotype and Camouflaging, a Narrative Review av Laura Hall, och den är från 2020, förra året. Och en grej som står i den, det är det här, att kvinnor, de får högre på autismmätvärden när de själv rapporterar än vad män får. Mm. Men när en kliniker bedömer dem, så får kvinnor och män likadant. Mm. Så att det finns
självskattningen ju, mer negativ för mot mer autism då, eller?
Alltså, det vill säga att kvinnor tror i högre grad att de har mer autismsymptom än vad män tror.
Jag kom ju också direkt att tänka på den är ju inte medicinsk överhuvudtaget, eller klinisk, högkänslighet. Ja. Och så jämförde jag då diagnoskriterier med det självskattningen man kan göra själv för högkänslighet. Och det finns liknande tendenser i det.
Ja, men högkänslighet existerar ju inte.
Nej, jag vet
det
inte.
Det gör ju
inte
autism.
Ja, ja, visst. Ja. Men också, det finns också en så här... Och det finns små drag av det i autisterna av Törnvall också, att det blir liksom ibland, om jag ska vara elakt då, ibland blir det lite självsmekande, för autisten är väldigt känslig. Och då kan man också förstå människor bättre, ungefär, menar hon. Hon skriver det någonstans sådär, att man har mer empati. Men när man väl börjar se på vad är autism egentligen, det är ju problem med mentaliseringen och theory of mind väldigt i hög grad, eller hur?
Ja, det skulle nog flera kunna säga.
Ja, precis. Och då är det ju en störning på empatinivån. Så det liksom, det makes no sense.
Men det är inte så enkelt. För att om du inte har interna modeller som fungerar bra för andra personer, då måste du också vara försiktigare och mer noggrann när du ska läsa av om någon är sur och glad eller ledsen.
Aha. Och då blir man mer noggrann med det.
Ja, så att jag skulle säga att många högfungerande autister är nog av den anledningen mer pricksäkra. Men här är skillnaden. Det är inte automatiserat. Så de är intellektuellt mer pricksäkra på andras känslolägen. Men de speglar inte. Så det här blir väldigt komplicerat. Nu ska jag berätta en sak bara för liksom. Och det är så här att André, jag har alltid sagt till André att jag förmodligen befinner mig på spektrat själv.
Det tror ju inte jag.
Nej, det tror inte du. Idag så gjorde jag Autism Spectrum Quotient, som är utvecklat av Simon Baron-Cohen. Som ändå, Baron-Cohen-gruppen som den kallas, är ju en av de världsledande grupperna om bland annat autismforskning. Och då gjorde jag hans quotient och försökte svara så ärligt jag bara kan. Och nu bläddrar jag här i papperna. Och då fick jag 37 av 50 på den. Och då står det så här, att om du har mellan 33 och 50 så indikerar det en signifikant autistiska egenskaper. Så att, och det här är ett självskattningstest som ska gå lite snabbare att utföra. Det här testet är inte lika detaljerat som om man skulle sätta en sån här diagnos. Då tittar man på många fler grejer. Det här är bara en fingervisning, och det är det är till för. Men det är riktig science, och jag svarar så ärligt jag kunde. Och enligt den här så skulle jag ju säga att jag är på spektrat.
Okej. Ja, jag får väl ge mig då.
Ja, men jag tror, det är det här som blir det luriga. För att jag kastades ut i livet av mina föräldrar på olika sätt. Och har blivit kanske mer tvingad till att hela tiden exponeras för andra människor. Och för hur man ska göra. Alltså jag har blivit extremt pushad på olika sätt. Och jag har alltid jobbat med människor till exempel. Så även fast det är helt onormalt för mig. Du vet, Jag kan på riktigt, jag har jobbat på...
Du är som Temple Grandin menar du?
Nej,
har tvingats,
det menar jag. Knyta dina kanske, skor. Men det jag menar är det här. Att även fast jag har jobbat med människor i över 20 år. Så får jag ändå tänka så här. Okej, men nu måste du hålla lite ögonkontakt, Oskar.
Okay.
Är du med? Så att jag tror att många med mig som liksom kanske ligger på spektrat men knappt ligger på spektrat. Vi är så duktiga på att kompensera och hålla ögonkontakt och inte prata för länge om någonting och liksom inte bli för buffliga. Vi är duktiga på det. Liksom.
Okay.
Vi kamouflerar det bra. Men det är fortfarande så varje dag att jag får tänka på att jag måste hålla ögonkontakt med folk.
På riktigt.
Varje dag.
Ja, nej, jag får ju lita på att det är som du säger.
Samtidigt, ja, varför skulle jag bluffa om
det här? Nej, men samtidigt tänker jag att det är så lockande med att vara att du finner att det är någon slags tillfredsställelse
min tillfredsställelse är att jag tycker det är hilarious för att jag motbevisar ju också mycket av exempelvis Klara Törnvalls tes.
Ja.
Att det här
behöver hon varit. Sin diagnos? Behöver hon ens den här diagnosen? Hon har haft mycket ångest i livet. Alltså, har det med hennes autism att göra?
Ja, eller så kanske hon inte gör, det vet man inte heller. Det kanske har blivit något galet med uppfostran. Eller liksom, ja. De kanske inte tvingade henne tillräckligt mycket när hon var liten. Ja. Men hon har ju vissa saker där som jag finner. Förlåt Klara om du lyssnar på det här. Men när hon skriver att hennes kompis hjälper henne att spökskriva sms till sin man. Läste du det?
Ja, det läste jag.
Ja. Jag menar liksom...
Det är jättekonstigt, ja. Eller?
Men det är helt asnaturligt för en autistisk person.
Okay.
Så jag ändå... Jag fattar... Jag förstår din kritik. Men det här är ändå någonting riktigt.
Ja, det är det, riktigt. Ja. Hon befinner sig på autismspektrum.
Ja, ja, men precis.
Spektrat. Hon är väldigt, hon gnäller ju väldigt mycket på att kvinnor är underdiagnostiserade och sådär. Mm. Men det har vi ju hittat lite, eller du har väl hittat forskning på det, att ja, kvinnor maskerar det här med.
Jag är ju ingen klinisk psykolog, utan jag är ju i grund och botten kanske det man brukade kalla för socialpsykolog innan socionomerna kapade det.
Ja.
Liksom. Men ja, så att det här är inte mitt expertisområde.
Nej.
Men jag har läst lite reviewartiklar och så vidare. Och hon i den här boken använder ju sig av en forskare som heter Sven Nykopp.
Mm.
Och det är ju ett av de olika argumenten som finns.
Mm.
För att det är nämligen så att ungefär 4,5 gånger mer pojkar får autismdiagnoser än tjejer. Och det som hon för mycket är ju en av argumentationerna i den här boken. Och den argumentationen är att det beror på att autistiska tjejer inte har samma symptom. Och på grund av det så underdiagnostiserar man dem. Och att också autistiska kvinnor skulle vara duktigare på att kamouflera sina symptom. Och det är ju en del av det.
Men även flickorna då skulle vara lugnare då i skolan, timida, inte göra så mycket väsen av sig och sedan kommer de hem och är fruktansvärt.
Ja.
Jag läste ju lite om autism i en annan bok också, en lärobok.
Mm.
Och där har de ju mycket exempel sådär på autism. Och ett var ju ganska brutalt, det var liksom en 10-årig flicka som varje dag gick till skolan. Och så ska några stygga pojkar där slå henne i magen varje dag.
Mm.
Och hon tror att det är normalt och sådär. Hon har väldigt låg smärttröskel också på grund av autismen också. Så det är liksom, de slår henne i magen så hon tycker det är inte okej kanske, men det var liksom, ja, så är det.
Ja.
Och så avslöjas det ju här då, och då blir hon väldigt sur på läraren då att det här har avslöjats. För det här har ju blivit en vana för henne, så det är jobbigt när det inte är som normalt. Så finns det massa sådana exempel på... Ja, på sådana grejer.
Mm. Jag har ett exempel.
Det är ganska komiskt ibland.
Jag har ett exempel som hände idag. Och då var det... Här har du det exempel från mitt eget liv. Hur det kan bli galet ibland. Och då snackade jag med min kollega idag om den här boken, för jag tipsade att han skulle läsa den, en yngre kollega. Och så sa jag att jag tror att jag kanske såg henne på dansken, jag vet inte om det var hon. Och så pratade vi lite annat och så frågade han bara, ja men... Är den lång liksom? Mm-hmm. Och jag bara, nej men jag såg inte, för hon satt i baren, så jag vet inte exakt hur lång hon är. Men han pratade ju om boken var lång.
Aha, okay. Ja.
Där har du...
Ja, vad var det? Ett språk?
Nej men jag, där har du hur det är liksom.
Ja, nej, men jag är ytterst skeptisk till det här, att du går in och börjar roleplaya det här.
Men varför skulle jag göra det?
Nej, för att det är lockande. För jag tror att det finns att det är appellerande helt enkelt med de här diagnoserna. För jag känner igen mig själv mycket också. Jag blandade aldrig mat på tallriken när jag var barn. Nej. Det ska alltid vara separerat.
Men...
Jag är ju helt...
Någonstans, ja, men okej, men någonstans försvinner ju spektrum.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Alltså det är ju det handlar om. Så att hela slutet av spektrat skulle jag kalla för normal.
Ja.
Så jag säger ju, jag skulle ju aldrig någonsin kalla mig för autistisk.
Nej. Och du skulle inte ha något behov av den diagnosen heller. För du behöver inte hjälp i tillvaron med...
Alltså det beror på vem du frågar, men nej, jag tycker inte att jag behöver det. Och jag tycker också, jag tänkte på det idag, det här med när det kommer till, vad ska man säga, när det kommer till när man inte har så starka symptom. Jag tycker ju den här Klara, hon har ju barn och har haft en man och
uppenbarligen
har ju jobb och skriver en bok. Och
kan analysera grejer. Jag reagerar ju...
Har ju uppenbarligen hyfsad theory of mind med tanke på att texten är bra liksom. Och...
Ja, man kan ju inte vara helt handikappad på det planet om man ska skriva en bok. För då kan man ju inte förstå hur läsaren tolkar grejer. Så det är liksom... Jag tänker att... även om det... Jag tänker att hon skulle... lika gärna kunnat kalla sig högkänslig. Även om det inte är riktigt begrepp.
Ja, men det är ju ingenting.
Men det har ju motsvarande funktion för henne. Det hade ju haft motsvarande funktion om hon hade upplevt sig som en väldigt känslig person.
Ja, jag vet inte, för det är ju ganska specifika saker de går in på. Till exempel att lokalsinnet inte fungerar. Det hon ofta pratar om som är återkommande, det är ju att hennes automatisering inte fungerar.
Vad innebär det?
Det innebär att... Jag ska försöka beskriva det här. Jag har också tänkt på det här, hur jag ska beskriva det här på ett bra sätt. När du sitter här nu bredvid mig så har ju du en idé om hur långt ner golvet är. Eller så om du sätter ner din fot från barstolen så träffar foten golvet. För att du har en modell i ditt huvud var ungefär golvet är utan att titta. En autistisk person automatiserar kanske inte det på samma sätt. Så att en autistisk fot får varje gång känna efter vart golvet är. Har du sett att vissa personer går konstigt?
Ja.
Det beror ju på att deras världsmodell inte under tillräckligt hastigt hela tiden berättar var marken är någonstans. Det är alltså ett prediktionsfel. Det här är det
svårt autistiska personer rör ju sig på ett konstigt sätt.
Ja, precis. Och tillräckligt svårt autistiska personer kanske inte ens kan gå.
Nej, precis. Då är man
Men, och det är det som är ett prediktionsfel. Det vill säga, var befinner sig golvet någonstans? Och hur känner jag efter? Är du beroende av att sätta foten i golvet för att få en signal vart golvet är? Är du beroende av att hela tiden känna efter? Det är typiskt autistiskt.
Mm-hmm.
Men om du aldrig någonsin är beroende av att känna efter. Mm. För att din modell för vad golvet är riktig liksom.
Mm.
Då är du väldigt oautistisk. Och det här kan du översätta till alla olika saker. För det verkar vara ett globalt problem. Okay. Så det är samma som att du har svårt att avgöra vad är den här personens intention.
Mm.
Medan en mer normal person har mycket bättre på att mappa in vad den här personens intention är.
Mm.
Det är därför Klara skriver i boken väldigt mycket också om hur trött hon kan bli. Hon behöver liksom tänka igenom
så. Ja,
hon måste jobba med det. Måste hela tiden tänka igenom saker.
Och vad är nycklarna nu? Ja, just det, hon beskriver hur hon måste tänka efter att hon ska låsa dörren.
Mm.
Och det sker inte helt automatiskt.
Nu vrider in med nyckeln. Och så känner man där och så vrider man så. Och liksom, det, är liksom, det fastnar inte. Och det har med... Det, hon tar inte upp det här i boken, men det är verkligen det bästa sättet för mig att beskriva det. Det är ett ständigt återkommande prediktionsspel där den autistiska personen behöver mer stimuli från den yttre världen för att hela tiden kolla att modellen är riktig. Testar hela tiden. Vad blir man då i sociala sammanhang? Funkar bra att sitta med en person? Funkar bra att sitta med två personer? När det börjar bli stimmigt, fem, eller mingel. Mingel är ju en mardröm för spektrapersoner. För du liksom, du kan inte, för du blir överväldigad av alla olika interaktioner som kan ske i ett mingel. Det är oförutsägbart. Liksom autistiska personer hatar mingel. För det är som att ge sig ut i en mörk skog. Liksom.
Det är väldigt ansträngande.
Ja, det är bara för det är svårt att modellera. Och de här sociala begränsningarna, de har ju ofta att göra med att det har ju bara att göra med att det är ännu mer komplexa modeller när du blandar in personer jämfört med en cykel. En person är mer oförutsägbar än en cykel. Det är ju bara det är. Så det här är mitt bästa sätt att beskriva det på. Prediktionsfel. Du känner igen vad jag menar?
Ja, jag förstår. Men också, det här känner jag ju också igen från mitt eget liv. Fast i någon väldigt lägre grad. Att mingel kan vara jävligt jobbigt.
Ja, absolut.
Att sitta med flera personer, det är inte jag speciellt förtjust i. Jag är inte förtjust i fester överhuvudtaget.
Nej.
Så det är liksom... Men det blir ju så lite när det är så här... När det är så allmänna saker egentligen som i en... När det handlar om dimensioner eller av grejer.
Men jag skulle säga att det som skiljer det autistiska från det normala, det är om de prediktionssvårigheterna är globala. Om det gäller allt. Om det inte gäller allt, då är det ju inte autistiskt. Då är det ju normal. Men okej. Vad är det för olika teser som hon driver i den här boken? Eller är det orättvist om jag säger så? Vad är det hon driver för någonting? Vad vill hon ha sagt?
Dels... målet är väl på något sätt att öka... Eller hennes mål med boken är väl att öka förståelsen för autism.
Ja, till och med kanske att det handlar om just kvinnors
autism. Kvinnors autism. Ja.
Och det tyckte jag, om jag ska vara helt ärlig. Jag tyckte att den var så bra, den här boken. Och ärlig. Att jag tycker hela kvinnospåret var onödigt för mig.
Du menar hennes, att hon tar upp det så mycket med...
Nej, men hennes undertitel är onödig. Om kvinnor på spektrat. Det kunde stått om svennar på spektrat. Kunde det stått.
Eller om högfungerande autism. Ja. Eller vi som inte är jättedumma som har autism.
Ja. För att när jag läste den, för mig var inte det viktigt. Liksom. Eller så här.
Nej, men det blir ju också att hon... Jag tycker ju att hon har lite konstig bild av kanske kvinnor. Och, eller när hon ska gå in djupare i psykologi. Som när hon ser den här...
Hon är en lekman som har fått vara för hård.
Ja, visst, men även när hon börjar betrakta den här konstutställningen med Cindy Sherman. Cindy Sherman älskade ju att klä ut sig.
Okej.
Okay. Och hon klär ut sig till... hon sminkar sig till en svart kvinna som står på en buss på 70-talet. Sådär, massa olika personer. Hon älskar att klä ut sig helt enkelt. Och den här Jagets teater heter den här utställningen då på Moderna Museet då. Och det är liksom, här börjar liksom hon, Clara Törnvall, läsa in en massa saker som jag inte alls förstår varför hon läser in. Dels börjar hon, hon menar då att det här, att hennes utklädning skulle gestalta det undermedvetna. Jag fattar inte alls vad hon menar. Det, Cindy Sherman klär ut sig, hon tycker om att klä ut sig. Det liksom blir rolig konst. Så hon liksom fastnar. Och så, ja, det finns ingen koppling mellan Cindy Shermans iscensättningar av sig själv och hennes eller allas vårt inre. Nej, men det... den här maskeraden kan omöjligt pågå i det undermedvetna, tänkte jag. Hon har klätt ut sig för andras blickar. I det undermedvetna är vi ensamma.
Ja.
Liksom... där finns inga lösnäsor. Det är liksom... Där blir ju theory of mind-problemet. Där uppstår ju theory of mind-problem när det kommer till den här konstupplevelsen. För hon tror också att ja, de andra hade ett berikande möte med Cindy Shermans konst. Men det uppstod inte för mig. Och de metaforerna... Liksom, jag tror inte hon förstår rollspelet riktigt. Eller vad rollspel
Nej, men,
är.
Men du måste ju... Jag tänker så här att den korrekta analysen att göra är ju att Clara Törnvall förstår ju sig inte på sin egen autism överhuvudtaget.
Nej, det är det som är roligt, tänker jag. För det är ju väldigt paradoxalt i så fall.
Nej, det är det inte. Alltså, för att hade hon förstått sig på sin autism väldigt bra, då hade hon ju inte varit autistisk.
Nej, precis.
Det är ju det som är Dunning-Kruger-effekten återigen.
Så ibland i boken kommer ju det här upp. Ja. När man verkligen förstår att nej, men hon fattar ju ingenting.
Men jag upplever vissa saker som att hon är lite, lite garvig. Att det är lite roligt ibland.
Ja, att det är självironi.
Ja, ibland. Men jag vet inte om det är...
Jag tänker att redaktörerna som har jobbat med henne med boken måste ha förstått det här och kanske tagit upp så men det här Cindy Sherman-kapitlet där eller stycket. Liksom, är det verkligen så att är det undermedvetna där som hon försöker... Ja, nej, men det kan ha uppstått ganska roliga samtal tror jag om vissa saker i boken.
Men för den är, om jag bara ska beskriva lite grann hur den här boken är uppbyggd, så är det ju hennes egen, det börjar ju med att hon får i vuxen ålder en diagnos. Och sen så får vi liksom följa lite anekdoter och historier om henne själv och lite kufiga personer inom litteratur och konst och lite normala tjejer och kvinnor och så liksom och lite forskning och lite historia. Det är liksom så här.
Det är en skön bok att läsa.
Ja, men det är det. Det är en skön bok att läsa. Då blir det så här, för jag skulle kunna... Jag till exempel har ju den här review-artikeln som heter Sex Differences in Autism Spectrum Disorder, a review från...
Sex Differences, yes.
Sex Differences. Och den är ju, vad är det, 2019, bara en bra review. Och jag skulle kunna liksom så här bara... Jag skulle kunna liksom gå igenom alla olika sätt som jag skulle kunna gå igenom alla hennes olika sätt vad hon har missat vetenskapligt och så vidare. För hon tar ju inte upp exempelvis Simon Baron Cohens Extreme Male Brain Hypothesis som vi har pratat om tidigare i podden, det här med att autism kanske är när den manliga hjärnan blir hypermanlig, då är den autistisk, är ju den hypotesen. Det tar hon inte upp.
Nej, den är provocerande uppenbarligen för henne och de andra här.
Och sen rent vetenskapligt så liksom har hon inte... hon tar inte upp de olika sidorna.
Nej.
Och hon gör en lite halvklumpig grej. Och det är ju att hon tar ju upp så här att är väldigt tydlig med det, att autism är genetisk och sådär. Och hon skriver liksom att...
autism sitter i hjärnan.
Ja, just det. Ja, det skriver hon. Det är också sådär...
Det är konstigt att skriva
typiskt lekmannamässigt. Så här, för allt sitter ju i hjärnan, kära vän. men jag tycker att det vore en orättvis och en klumpig analys av det att snöa in på det. För att det är inte det den här boken är.
Nej, det är ju ett porträtt av henne själv egentligen. Ja. Och hur hur hon lever som med autismen.
Mm. Många, hon tar ju upp också Temple Grandin, som är en väldigt känd autistisk kvinna som har forskat om boskapsskötsel och massa konstiga grejer. Som är väldigt starkt autistisk kvinna. Eller
väldigt stark.
Ja.
Och, hon hade ju svårt att knyta skosnören. Så hennes mamma tvingade henne att göra det. Tvingades också till att göra att gå med på bjudningar och sådär och servera te. Och
hon kunde ju inte prata när hon var
där. Nej, just det. Det var ju också, det är också ett diagnoskriterium
tidigare. Det kan jag tänka mig att Klara, författaren, har ju en god språklig förmåga.
Ja, verkligen.
Ja. Skulle jag gissa på.
Ja. Hon nämner också att hon som en slags för att maskera sin autism, eller så säger hon att hon har gått in i journalistiken och helt enkelt intervjuar folk väldigt mycket när hon möter dem. Så att det är hennes sätt att, men där tänker jag också att det måste ju också, det är också en mentalisering att intervjua folk på ett bra sätt. Annars blir det fruktansvärt, annars kan det ju uppstå fruktansvärda problem om man är gränslös i sitt intervjuande.
Ja, fast det är paradoxalt, för att de personerna som upplever att de känner av andra personer på ett bra sätt, de gör ju fel hela tiden.
Du menar vanliga människor?
Ja, neurotypiska personer.
Ja,
de gör ju med, de är ju,
de kan ju bli jävligt klantiga och gå över gränser.
Det finns ju till och med viss forskning som pekar på att neurotypiska personer är sämre på att läsa av folk, just för att de har ju en intern modell som är automatiserad för andra personer.
Som de tror är helt okej.
Nej, men de reflekterar.
Nej, okej.
Så att de gör ju fel istället. Och det är där du har både styrkan och svagheten i autistspektrat. Att du kan ju, det kan ju bli totalfel. Jag hörde en historia till exempel att en bekant var ute med en klasskamrat. De är ingenjörer. Så var han ute med en klasskamrat och hans tjej var med. Och då sitter jag hans klasskamrat och pratar med henne som om hon vore intresserad av typ så här matematiska formler de håller på med på sin ingenjörsutbildning.
Han förstod inte att hon var totalt ointresserad.
Nej.
Men det låter ju lite SP också.
Ja.
Det är också ett så här roligt exempel, så där någon 12-årig pojke som beskriver hur Renaults cylindrar fungerar, så talar de om det här i timmar liksom. De har liksom inte begrepp om.
Men ofta tror jag att
killar, tekniker killar kan ju vara så liksom.
Ja,
det här,
men ofta tror jag det handlar om, det är ju det som är problemet, för det blir en växelverkan mellan uppfostran och autism. På det sättet att du kanske måste lära dig ännu hårdare om du är på spektrat.
Ja, visst.
Hur du faktiskt fan får sköta dig när du pratar med folk.
Ja.
Är du med?
Också ögonkontakt igen. Ja. Du kanske får gå i en kurs med andra autistiska barn där man liksom bankar i dem att nu tittar vi varandra i ögonen.
Och just för annars blir det liksom en slags offergrej när någon säger så här, men jag är på det här sättet.
Ja, jag kan aldrig bli bättre.
Det är medfört liksom.
I took a little much. Break in the seal.
No, no problem. It's okay, Liliana. We will keep talking. Yes. What? Okay. Then I know. Thank you very much. Yeah.
Hade hon ingen sill och chevrel
längre? Nej, precis. Jag blev precis informerad här på dansken att sillen är slut. Jag brukar ju äta en sill.
Jag sitter på guld här.
Ja.
Lite sill kvar.
Jag brukar ju äta en sillmacka här. Jag är lite gammal
sillagubbe.
Ja, men det är också en vanlig sak att jag alltid äter samma sak.
Vill aldrig variera.
Jag vill inte det.
Men just det, de autistiska barn då får ju lära sig också hur man till exempel spelar ett spel. Hur man ska bete sig när man förlorar. Mm. Och sådana saker. Ja. Det är ju sånt som inte är självklart då när man...
Nej, men jag tror inte det
är... De sociala koderna och reglerna. Nej, det är ju inte det. Alla måste socialiseras.
Ja, precis. Och det är där det blir komplicerat. För att uppenbarligen, där har ju Klara fullkomligt rätt. Att det här är ju ett sätt att vara på som är medfött.
Ja.
Det är ju korrekt. Men det är ju väldigt svårt. För att om du har det som vi skulle kalla för då, att du har en högre risk för att vara mer autistisk. Mm. Då kanske det krävs också ännu mer träning.
Mm.
Och det är någonting där som blir... jag vet inte.
Jag tyckte det här var väldigt intressant också när hon faktiskt tar upp att hon inte själv vet vad hon känner ibland. Eller att hon själv... Då undrar jag liksom... att hon faktiskt inte vet kanske hur man ska känna i en situation. Jag brukar ju säga det att jag tänker inte låtsas att jag har känslor som jag inte har. Det är väldigt viktigt för mig. Jag vet inte, jag tror jag har sagt det. Du kanske struntat i det. Men hur som helst, att jag kan inte simulera känslor som jag inte har.
Nej.
Det är ett viktigt beslut jag har fattat i mitt liv.
Du tänker inte låtsas som att du tycker om något? Eller?
Nej, precis. Jag kan inte låtsas att jag är rädd för klimatförändringarna om jag inte är det. Nej. Eller förstår du? Det är väldigt viktigt. Men där tänker jag att det är ett problem kanske för alla människor. Att nu i det här spelet, i det här sociala spelet, så ska jag känna så där. Mm. Nu ska jag känna mig orolig för att han inte har svarat på den meddelandet eller
men då missbedömer man ju också, då tror jag också man missbedömer hur obrytt neurotypiska personer behandlar lugn.
Ja.
Att, och det är det som är skillnaden. Okay. Att när någon lipar över någon miljögrej, så kanske de flesta som gör det bara ljuger.
Ja, precis.
Men
ja.
Spektrumpersonen kanske mer har problem med den lugnen.
Ja, men där tror jag att jag är en spektrumperson i alla fall i den bemärkelsen. För jag har jävligt svårt för det här att kliva in i det här... Eller jag uppfattar att folk helt enkelt är så jävla normis att de bara spelar upp ett jävla skådespel.
Ja, precis.
Och det tror jag hon nämner ibland också. Ja. Att det liksom, och hon förstår inte det här skådespeleriet. Hon förstår inte lögnerna. Hon förstår inte. Hon förstod ju heller då inte Cindy Sherman när hon klär ut sig. Det är liksom, Cindy Sherman tycker om att klä ut sig. Det är det hon gör.
Ja.
Men autistiska personer förstår inte att de här rolllekarna är väldigt viktiga.
Också det här när folk skriker när det är sport.
Ja, ja, ja.
Att folk gapar under en fotbollsmatch.
Kan jag också identifiera mig med. Jag är inte den som liksom, åh, kom igen nu!
Nej, för mig är det helt...
Det är helt obegripligt för mig.
Fullkomligt obegripligt.
Folk tappar liksom, folk går ut ur sitt vanliga person, upplever jag i sådana, och liksom blir så jävla arga. Nej, men du spelar på bollen där!
Men där tror jag också, där har vi ett till problem, att det är jävligt svårt att... Ja, men intelligenta personer går ju inte på hockey.
Nej.
Och det, där har du också ett problem, liksom att, eller det var två problem. Det ena är hur du separerar bara intelligens ifrån autismspektra, det är det ena. Och det andra är hur du separerar hur mycket intelligens hjälper dig att typ kompensera för nedsättningar.
Mm.
Så det här är ju en jävla djungel.
Ja, det är ju...
Jag är sjukt skeptisk till...
Labyrint.
Även det testet jag gjorde autism spectrum quotient.
Liksom. Kan du inte berätta lite om frågorna där?
Och... Absolut. Jag vill inte avslöja för mycket, för man ska inte paja
så.
Det är dålig tid. Nej, men det är inte det. Det är dålig tid att paja testerna. Men man skulle kunna... Jag kan ge ett exempel på en fråga. I prefer to do things with others rather than on my own.
Mm.
Här har du en fråga.
Ja. Och svarar man då att man gör saker helt själv, så kanske det är lite mer autismspektrum. Ja.
Och sen så har man, för det, hela idén med den här Autism Spectrum Quotient är ju att göra ett lite enklare, snabbare test som även högfungerande kan använda och självadministrera för att få en fingervisning. Det är det det är. Men då är det ju, jag vill inte avslöja för mycket, men det är ungefär 4 olika grejer som man mäter av. Och de sakerna har ju med till exempel hur detaljfokuserad man är, hur det fungerar i sociala sammanhang och lite annat sådär. Det här testet kan man göra gratis på internet. Det är bara att googla på Autism Spectrum Quotient. Finns det testet. Och man behöver inte gå med i någon hemsida eller någonting, utan man kan bara göra det. Och då får man en fingervisning. Och de flesta, tyvärr, de ljuger för både sig själv och sin omgivning när man gör själva administrerade tester. Men här är det åtminstone så att men det är ett välbyggt test. Liksom. Det är, som sagt, jag vill inte avslöja för mycket för man pajar det.
Törnvall, när hon gör testerna hos en riktig psykolog då,
ja.
Så klagar ju hon på att
det... Vadå riktiga till skillnad från vad?
Ja, till skillnad från att göra test på nätet då.
Ja.
Så menar ju hon då att de här diagnostiska verktygen och frågorna som ställs, att de är väldigt inriktade på pojkar och män och deras typiska autismdrag, det vill säga att man älskar kanske att vara en trainspotter eller
det är väldigt svårt. Ja, och det är väldigt svårt att reda ut det där, för att vad är hönan och vad är ägget? Du har många många fler män som är autistiska. Och då formas ju, det är ju precis det som Svennikopp och i Gillberg-gruppen har skrivit om, att då formar man ju också kliniska verktyg ut efter det, för det är de som är vanligast. Och det är väl en rimlig, det kan vi inte säga emot. Men samtidigt då så har du ju den andra grejen, att när man tittar närmare på det här, både bland autistiska kvinnor och autistiska pojkar, när det väl är en kliniker som bedömer det, då är ändå symptomen ganska lika varandra. Så då har man ändå kvar. Så min syntes för att reda ut det här skulle låta ungefär på det här sättet. Att säg att du har 75-80% pojkar som är autistiska. Och om du väger in också att det sker en del feldiagnostisering bara för att kvinnorna är ovanligare. Vilket inte är konstigt.
Men det är fortfarande mycket, mycket mer män.
Men du kan
det blir 6-8-1-ar.
Exakt, liksom.
Oavsett
då kanske du... det är 75-25 istället för 80-20. Och jag kan bara berätta lite snabbt om olika idéer, vad det här beror på. För att många neuropsykiatriska sjukdomar, som vissa kallar det, eller avarter.
Högre prevalens.
Ja, eller vad många säger, av dem hittar du bland män. Och det vore jävligt, det är en väldigt svår intellektuell sak att säga att men inom autism så har det med feldiagnostisering att göra. Men alla andra saker då? Alltså, och det är till och med så här, och det här det blir lite diff just när en lekman skriver en sån här bok. För att det är där det blir lite diff, för att hur ska du till exempel, ja men ett helt annat exempel, de mest aggressiva personerna hittar du bland män. Det är en avart. Du kan välja vad som helst.
De mest extrema dragen som hittar man hittar hos människor finns hos män, ja, helt enkelt.
Och det finns en hypotes om det. Och det
men är lite mer experimentvarelsen bland människorna, eller?
Ja, för att det är inte vi som föder barn.
Så man kan inte riskera, moder jord eller moder natur kan inte riskera saker med kvinnorna just för att de ska ha en funktion som är så viktig, som är barnafödare.
Precis.
Däremot männen, där kan naturen ta lite olika vägar. Ja,
för hälften väljs ändå bort varje generation.
Och de flesta män får ju kanske inte egna barn och sådär.
Så du hittar till exempel... Ja, men det
gör inte så mycket om män är konstiga.
Inom intelligensforskningen så ser man ju en tydlig skillnad. Och det är att det kallas ju för normalkurva. Och både liksom svansarna i kurvan så att säga, de hos män sträcker sig mycket längre ut än hos kvinnor. Mm. Så fler kvinnor är normalintelligenta. Yep. Och fler män är extremt intelligenta eller fullkomligt bombade. Ja. Så det är inte samma kurva. Och, där hittar du just allt.
Ja. Och så det finns nästan inte kvinnor då som är så korkade som de mest korkade männen då.
Nej,
men också då, det finns inte kvinnor som kanske har 180 IQ då, eller väldigt vanligt.
Ungefär så, ja. Och, den här könsskillnaden kan du nästan hitta var du än mäter. Ja. Och så finns det olika idéer som är mer specifika till just autism. Mm. Hur till exempel, antingen så kan det vara så här att det manliga fostret är känsligare för påverkan i mammas mage för olika hormon. Mm. Så i Extreme Male Brain Hypothesis så tittar ju Cohen-gruppen på till exempel
prenatala
testosteronhalter,
ja,
och sånt här
i saker. Då, ja. Mammas mage där.
Så då är det inte att det manliga fostret egentligen är annorlunda, utan det är att det manliga fostret är mer känsligt för påverkan. Det vill säga att en riskfaktor är högre där för att utveckla
mutationer och sånt, eller?
Ja, men det är en annan sak. Vi behöver inte prata om mutationer.
Väldigt svårt.
Ja, för det är...
Men det här gäller då det manliga fostret rent generellt, det är lite mer känsligt då för...
Ja, kanske. Ja,
kanske.
Det här är en djungel.
Ja.
Men bara...
Man vet inte säkert exakt hur det här fungerar.
Nej.
Men jag tycker jag tycker hon skriver jävligt. Det är en jävligt fin bok. Jag tyckte jag blev berörd av den också efter när jag väl hade släppt mina min skepsis, och jag tycker hon skriver väldigt ärligt och saker som jag identifierar mig med henne väldigt starkt ibland. Hon skriver också beskriver krogarna när hon var ung som frizoner, och det kände jag också igen väldigt mycket, att liksom när alkohol kommer in krogarna, liksom då är det inte normis är inte kunga på krogen, va, de blir liksom, det är inte deras miljö.
Jag tänker också så här,
är man lite av en outsider så blir ju krogarna en frizon.
Ja, men alkohol är
också ett
sjukt bra
sätt att klara av livet.
Ja, men det blir enklare. Ja. Men det är samma där då, att det beror på hur man ser det. Men det är ju så här, om miljön blir stökigare för alla som det är när folk är fulla.
Ja.
Då är ju dina prediktionsspel inte alls lika stora jämfört med alla andra.
Nej, precis. De drunknar ju det stimmet, va?
Exakt. Så du har ju en klar fördel där på autismspektrat. Liksom.
Och min konstighet då, om man är lite konstig, det absorberas av andras konstighet på fyllan. Och sådär,
dels det. Och sen en annan sak också. Det är ju så här att om du hela tiden upplevs som konstig för att du har svårt att veta hur mycket du ska hålla ögonkontakt, och du har svårt med om du säger fel grej och såna här saker. Om man blandar in alkohol så kan det ju istället bli så här att folk kanske inte märker lika mycket när du är weird, och du slutar ju också bry dig mer om när du goofar liksom.
Ja,
precis. Så jag tror mycket, jag tänkte mycket på det här när jag läste henne, att mycket av de här sakerna är ju när man själv blir neurotisk över hur det hela tiden blir massa sociala fel och problem.
Mm.
Att när du själv går in i det och upplever massa problem hela tiden, ju då det blir jobbigt.
Mm.
Alltså om man uppriktigt sett skiter i vad andra tycker mer, då minskar de här problemen.
Ja, visst. Då är man lite mer fuck you eller fuck up, då blir det lättare tillvaro, i alla fall momentant då på krogen.
Liksom, så här, ja, men om du blir, säg till exempel att det blir konstigt, det här är ju sådana saker som händer i mitt liv hela tiden.
Mm.
Att det blir typ så här konstigt om jag ska fråga busschauffören något eller det händer, eller liksom så här, ska man någon shit bara. Och jag kan berätta hur, men jag uppriktigt sagt bara skiter i det. Jag bryr mig inte om det.
Mm.
Ja, det blev svindåligt med en busschaufför. Jag kommer aldrig träffa honom igen. Jag bryr mig inte.
Nej.
Och det är det jag tror är det är kanske det jag saknar lite här i den här beskrivningen. Att man behöver inte må så jävla dåligt eller vara dysfunktionell om man bara inte bryr sig liksom. Intima förhållanden kommer ju alltid vara ett problem.
För alla människor menar du? Eller?
Ja, speciellt för...
Hon beskriver också sin sitt första, det var lite roligt hon skriver, de håller på med låtsas, de har låtsaspråk tillsammans, hennes första killar där. Och hon har hans kläder och har låtsaspråk. Men sedan blir jag väldigt fundersam när hon väl beskriver den här relationen med sin man och hur dels så där upplever jag att det är paradoxer som kommer fram hela tiden, för dels så försöker hon försöker ju kliva in i rollen som en typisk autist lite, och då är det inte så viktigt att tala om känslor och sådär, men när hon väl beskriver den här relationen med sin man så är det, beskriver hon helt, en helt annan situation där hon är oerhört krävande och vill tala med sin man om sina känslor hela tiden. Där får inte jag ihop.
Nej, inte jag heller, för att min vanliga syn,
där tycker jag det glappar lite.
För mitt personliga sätt när inte jag förstår mig på mina förhållanden är ju att jag kompenserar ju oftast genom att jag inte heller bryr mig lika mycket.
Nej.
Ja, men det
låter... du vill inte tala ut om allt och nu ska vi tala om den här känslan.
Nej, men nu kommer jag låta som ett rövhål, men det är ju det. Men om jag har mer konstiga och dåliga interaktioner med kvinnor som jag har, då är det också så här att jag kompenserar ju för att jag bryr mig, jag blir inte lika blödig.
Nej.
Som en neurotypisk person.
Nej, du lägger inte så mycket
energi. Nej, för att skillnaden mellan min kvinna och en brödrost är ju typ mindre.
Okay.
Förstår du mig? Förstår
det låter ganska fruktansvärt.
Ja, men det är ju det. Det är en fruktansvärd logik. Men det är ju det är. Sen säger jag inte att det är samma sak. Det är inte det jag säger. Jag säger att skillnaden är mindre. Nu märker jag ord. Men det är en viktig distinktion. Och det är där jag inte heller får ihop riktigt alla resonemang.
Mm.
Det är så jävla tabu, du vet, att skriva i böcker att man inte bryr sig. Du vet, hade hon skrivit så här, ja, men jag bryr mig inte så mycket om min man.
Mm.
Eller jag bryr mig inte.
Men kan det vara så helt enkelt att det är så att hon
jag
inte bryr
inte,
sig?
Jag vill inte uttala mig om henne personligen. Nej, det men det hon. Skulle kunna vara så, ja. Hon tar upp ett exempel när Greta Thunberg uttalar sig om sin mamma.
Ja, just det. Det är väldigt jävligt bra. Ju.
Mm. Greta, kommer du ihåg?
Ja, Greta Thunberg. Men känns det, hennes mamma har ju slutat resa runt då till de här olika operahusen då i världen. Och så frågar jag, hur känner du nu Greta med att din mamma har gjort det här offret då för miljön och sådär? Ja, jag bryr mig inte om min mammas yrkesutövning eller någonting, svarar hon liksom så här helt iskallt.
Ja.
Sociopatiskt nästan skulle jag säga.
Mm.
Men och så det är ju hemskt. Mm. Hon bryr sig inte om sin mor helt enkelt.
Nej.
Hennes arbete.
Nej.
Hennes arbete är helt likgiltigt för henne. Hon verkar ju rätt autistisk, rätt, alltså.
Ja,
det är ju inte jättebra.
Nej, men här är ju också en viktig grej som jag tycker är lite störigt, och det är att
hon är ju ett asshole där.
Ja, men om vi säger som så här, om det inte vore för alla på autistspektrat så hade vi fortfarande varit kvar på stenåldern.
Mm.
För att alla saker som är jobbiga nördprylar som folk har snöat in på för att utveckla hela den moderna civilisationen.
Mm.
Det är ju massa autistspektra personer.
Mm. Så rimligtvis.
Så här, ja, så om du tycker att det är omänskligt och tycker bara att alla ska bry sig om varandra hela tiden.
Mm.
Ja, men gör det då. Men då är du på stenåldern fortfarande. Mm. Grattis liksom.
Mm.
Så det är så här. Ja.
En galen hund.
Ja, det är dog
fight.
Gillar inte de som kommer in. Nej, men så liksom det är så här. Men har du svårt att hantera det att någon ägnar en hel livstid åt konstig kemi och inte bryr sig om sin fru? Har du problem med det?
Mm.
Så här, gillar du plast?
Mm.
Jag kan lova dig att du gillar plast.
Ja. Det är också Temple Grandins argument också när hon håller föreläsningar. Så här att, nej, men utan autismspektrumet så har vi ju faktiskt inga satelliter överhuvudtaget. Nej, inga mobiltelefoner.
Jag har i mitt liv, och då har jag ändå träffat ganska mycket forskare och luriga personer. Jag har aldrig någonsin träffat en neurotypisk person som håller på med något smart. Inte en enda gång. Och, ja, men jag menar, det här är du borde bara wow.
Nej.
Jag har aldrig gjort det. För att vanliga personer
jag tror inte ens jag träffar ingenting. Neurotypiska personer överhuvudtaget.
Nej, det kanske du inte gör. Nej.
Eller jo, det kanske jag gör på vardagen, håller jag på att säga. Men, nej, men jag tänker då om vi tar litteraturen igen då. Mm. Det är ju inga neurotypiska personer som håller på med.
Nej, där är det ju, drar det ju åt lite alla möjliga
håll. Ja, det gör det.
Men någonting som förvånar mig över...
Jag menar inte att de är autister nödvändigtvis, men någonting, det kan vara schizofreni eller massa
Klaras
grejer.
Klaras bok här, som jag verkligen vill hylla. Jag tycker alla ska läsa den här.
Jag tycker den var jättebra.
Och jag tycker att också... man ska inte hålla på... jag tänker från mitt eget skrå, om vi säger så. Ja. Proffsen inom psykologi. Så tycker jag så här att bara, ja, men vad fan. Så här, ni kan inte bedöma det här efter. Det här är ingen review-artikel.
Nej, det här är inte.
Ta det lugnt liksom.
Nej.
Och en sak också.
Det är en självbiografisk bok.
Ja, men här är en miss många gör också när de analyserar en sån här sak. Att de tänker så här. Ja, men nu har jag läst 9 olika saker. Aha! 2 stämmer inte. Vad är det för fel hon har gjort här? Mm. Men det är ett intellektuellt misstag. För att när du får höra någonting från en verklig värld. Mm. Från en person som kanske inte helt förstår sig på sig själv.
Mm. Det är ju det som är intressant med boken. Men att hon faktiskt inte förstår sig på sig själv.
Och då blir det inte. Då blir det lite fel. Mm. Och det är det som, och det, när det blir lite fel, det är det som visar att det är på riktigt.
Ja.
Det är det som, när det blir lite fel och lite brus, det är det som visar att hon har haft en ärlig disposition. Det är naivt att tro att allting, för det är alltid när man har någon ungtupp, när man har en ungtupp som liksom inte har vant sig med hur det är att arbeta eller tänka intellektuellt. Då pekar de alltid ut detaljfel.
Mm.
Men när man hör någon som har mer erfarenhet, som liksom vet att verkligheten är brusig, då är de inte intresserade av det. För de vet att det är brusigt. Och det är där jag läser det här, även fast det är vissa. Jag skulle kunna sitta här och rada upp massa grejer som är totalfel.
Ja, massa konstiga saker. Men det är också det exemplet jag hade där med Cindy Sherman.
Mm.
Det ger ju en trovärdighet för mig.
Precis.
När jag läser boken. Ja. För där är det ju så uppenbart någonting som glappar.
Ja.
Så det blir både intressant och det blir väldigt intressant att försöka förstå vad är det hon inte förstår.
Hade de rättat till det tillsammans med redaktör så det vore totalt kongruent.
Ja.
Då hade det försämrat.
Ja, det hade ju varit falskt också. Exakt. Det hade ju varit helt falskt. Ja, men Klara, det här stämmer ju inte överens. Ja, men det är ju så jag tänker, har hon antagligen resonerat. Ja. Det är ju jättebra att man behåller sådana saker.
Ja.
För det är ju det som gör den väldigt spännande där. Man kliver ju in i hennes hjärna helt enkelt.
Sen är det ju en annan sak som jag tycker som jag tänkte på. Och det här är inte hennes fel. Och jag tycker egentligen det inte är så dåligt. Men det är att hon fokuserade lite väl mycket på den här Svenny Kopp.
Ja.
Ja. Och när man läser reviewartiklar och går in i vetenskapen
så är inte hon ett stort namn.
Nej, det är hon inte, men hon dyker ju upp när det kommer till just den här specifika saken om underdiagnostiseringen av, de har liksom drivit lite aktivism där i Gillberg-gruppen om någon slags
hon är ju superfeminist också, den här Conny Kopp eller vad det heter.
Conny Svepp. Som jag misstänker kan vara en crossdresser. Får man säga så?
Ja, det tror jag. Men jag misstänkte att det är någon som har hittat på ett eget förnamn. Det eventuellt.
Det kan vara en hen.
Det kan vara en hen. Det kan vara
en driver en agenda.
Ja, ja. En aktivist.
Men i den här Sex Differences in Autism Spectrum Disorder, den här reviewen från 2019. Mm. I den, för här tar de upp alla olika hypoteser om...
Var det den som jag fick läsa också?
Ja, precis.
Ja, just det.
Det är ju... Där också i slutet av reviewen så tar man upp socioekonomiska eller inte, man tar upp olika andra, vad ska man säga, sociala faktorer för diagnostiseringen. Och det är, jag ska bara kolla, are sex differences in autism overstated? Där tar de också upp, där dyker faktiskt Kopp ett all upp.
Okej.
Men det är det som är skillnaden mellan en vetenskaplig bok och en bok skriven av en journalist. Att en vetenskaplig bok hade ju tagit upp 5 olika sätt att angripa det här problemet, vad det kommer sig att män är mer, har mer av den här diagnosen. Och en av de sakerna är en eventuell överdiagnostisering med Kopp och så vidare.
Överdiagnostisering bland män eller under menar du? Underdiagnostisering?
Av kvinnor. Eller överdiagnostisering av män. Det får du välja själv.
Men, så, kan
men, så det är en av sakerna. Sen har man ju, som jag läst, både du och jag läst tidigare, så har man ju Baron Cohen-gruppen som arbetar med en annan hypotes. Och jag tror inte ens hon tar upp Baron Cohen eller något.
Nej, hon nämner inte Baron
Cohen. En enda gång. Ja. Nej. Och det, men, det, men som jag sa innan, det är fine. Ja. För det här är en fantastisk läsning.
Hon intervjuar ju en del personer som är lite mer på aktivistnivån, kan man säga, och de har ett projekt med det här med autismen, och det är liksom, och då säger de att det är inte jag som är funktionsnedsatt, det är samhället omkring mig som sätter ned mina funktioner. Och varför kan inte samhället då vara anpassat till mina problem? Varför? Och så beskriver hon då, ja, men det är så mycket mer ljud, det är så mycket mer intryck mer nu för tiden. Så det är liksom, ja, det är svårt för oss med autism. Men det är väldigt solipsistisk tankegång där. Det är väldigt egomaniskt nästan att beskriva problemen på det sättet.
Jag försökte formulera vad jag tänkte om det. Ja. Och det är ju, du vet, när man ska ha handikappramper för rullstolsbundna. Ja. Då tycker man så här bara, ja, men det måste vara tillgängligt överallt, tänker man. Och sen så är det någon sån jättefin bevarad 1700-talsvilla liksom. Då ska man göra sönder hela entrén på den, så ska man sätta en ramp där också. Och så plötsligt så ska det vara liksom ramper överallt. Och då är min tanke så här, att ibland så är det jobbigt att leva i en majoritetsstyrd demokrati, för att vi anpassar inte allt för alla.
Nej,
utan det ska funka för de flesta.
Men där är ju också en slags diff i tänkandet, tänker jag, eller där någonting där jag känner att hon förstår inte riktigt det här logiken i att man kan inte anpassa hela samhället.
Nej, men det blir, men samtidigt så skriver hon i slutet, det är därför, det, för det här är liksom, samtidigt så skriver hon i slutet av boken att hon tror inte att de här autismspektra personerna ska vänta på någon räddning från staten.
Nej, det är
så. Hon för lite, ja. Så jag vill inte förenkla hennes resonemang där.
Nej, det är sant.
Hon har varit ganska ärlig med det.
Ska inte göra en halmgubbe av henne?
Nej, vi får inte göra det, för hon och sen tänkte jag på det när hon skrev det liksom, att amen, så här, amen, för hon skriver att liksom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och bla 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 förstår sig inte riktigt på det här och så vidare, och då är det liksom så här bara, ja, nej. Och om du är brännskadad i ansiktet så
får du inte jobba som modell,
nej, eller om
då kan du inte jobba i en butik.
Om du föds så är 1,60 så kommer du inte vara basketspelare. Och det är samma som, jag älskar att ta upp det här, men jag blev längddiskriminerad en gång. Jag mönstrade och så frågade jag om jag kunde köra pansarvagn. Och då sa han till dig, nej, men det får du inte, för du är över 1,75. Jag kan inte stänga luckan. Du får inte...
Shit. Ja,
är du med?
Fan, jag är också över 1,75. Så jag hade inte heller
kunnat. Nej, jag tror inte det. Ju, ja.
Ja, men du är ju mycket längre än 1,75 i och för sig också.
Ja. Så det, ja. Ja, men det var något sånt.
Ja.
Och alla de här sakerna, liksom... det har funnits folk som agiterar och kallar det för minoriteternas tyranni och sådana saker. Det tycker jag är en överdrift. Men det är liksom för många av de här personerna som hon beskriver. Om de är mer coola med att de är lite fucked up, så har de ju inte så mycket problem.
Nej.
Eller?
Precis, men nej, men det är ju lite som jag säger också. Man kan inte låtsas ha känslor man inte har.
Nej.
Och när man går in i det, accepterar att det är så, så tror jag att livet blir enklare.
Mm.
För då behöver du inte låtsas att du är en normig person som känner si och så för varje situation.
Jag tror att
det är en befrielse.
Jag har blivit dumpad av kvinnor kanske 15 gånger i mitt liv för att jag är weird, liksom.
Okej.
Okay. Ja, kanske 15 gånger säger vi. Och det gör ju ont i hjärtat.
Ja, självklart.
Och blir liksom diskvalificerad. Men samtidigt någonstans där på vägen, så ibland så är det så här bara okej, okay, men han är crazy guy. Men någon ibland på vägen kan ju också så här tycka att det finns andra styrkor.
Ja, jag vet.
Så jag tänker inte, jag vaknat upp på morgonen och känner mig diskvalificerad. Jag gör inte det. Jag vaknar upp på morgonen och tänker bara, men fan vad gött det var den gången när hon gillar att jag är en idiot. Ja, men du fattar. Och det är den saken som, det är den idén skulle jag vilja liksom, det skulle jag vilja pusha på. Men det här ska ju folk, läsa.
Ja, jag tycker också det.
Det var orättvist den recensionen.
Ja, det var
pissa på henne.
Ja, jag försökte pissa på
den här kulturgrejen. Ja.
Jag tror att hon provocerar lite. Jag tror hon provocerar lite genom att vara lite av en överklassperson faktiskt, Klara Törnvall.
Ja.
Att det är mycket opera och det är ett hennes första bröllop på en ö i Italien. Ja. Och så här. Det kan sticka folk i ögonen att hon är så bourgeois som hon
är. Hon är ju lite av en... Den skulle kunna heta att autisterna östermalmare på spektrat.
Ja, visst. Nej, men för det är... Och det är ju en balettdansör här på omslaget som jag faktiskt... du frågar ju mig, varför är det en balettdansör på omslaget? Men det fick man ju förklaringen till i boken faktiskt.
Det förstår jag fortfarande.
Jo, men hon går ju på en balettföreställning där det är en docka, en robotflicka som hon identifierar sig med väldigt starkt. Hon ser ju den här roboten som en liten bild av henne själva.
Ja.
Den här roboten har ju också naturligtvis svårt att läsa in vad vanliga människor tycker och sådär. Och det känner jag också igen som en...
Men där är, det här
så
är,
kan jag också tänka kring robotar just.
Jo, men här är det. Det här är ett tankefel. Nu ska jag fan mig försvara... Jag kanske är på autismspektrat, jag bryr mig inte om det. Men
ja, du kanske
jag ska försvara oss då. Ja. Ibland så går personer runt och tror att normala personer är så jävla bra på allting. Och det är ett feltänk. Alltså du börjar jämföra det med, det är ungefär som att du bara börjar jämföra det med att normala personer har fantastisk sex eller
någonting. Ja, det återkommer hela tiden i boken
men här har du grejen att det blir ett feltänk för att normala personer är svindåliga på att läsa av andra personer.
Mm.
Så att jämförelsen är bara, gör ju att man sätter sig i en offerposition.
Ja,
så att egentligen så ska man... Egentligen tror jag att man ska tänka så här, om man ska vara både schysstare mot sig själv om man befinner sig på autismspektrat och också vara mer realistisk. Det är att en vanlig person suger och du suger fast på ett annat sätt.
Smart.
Där har du. För mycket av det här handlar ju mycket av de här problemen som vi ser här. Mycket av ångesten och mycket av det som är dåligt här.
Beror på en orealistisk bild av hur andra fungerar.
Precis. Och det beror på
i grunden
att, det beror på att de här personerna utsätts sig själva för den här ångesten.
Ja.
Men om man istället verkligen bara genuint erkänner för sig själva. Ja, i de här situationerna är jag svindålig.
Mm.
Men jag bryr mig inte om det.
Mm.
För att i den här andra situationen så är det fine. För jag menar, hon bara, ja, hon skilde sig från sin man då i den här boken. Mm. Ja. Och.
Det här händer ju vanliga, neurotypiska personer varje
precis.
Dag. Och de skiljer sig och så är det
so
nu.
So fucking what? Jag blev imponerad bara att hon hade lyckats skaffa barn.
Nej,
det impar ju på mig. Det har ju inte jag lyckats med. Vilket jag inte heller bryr mig om.
Nej, det är inte så viktigt.
Nej.
Ja, men det är också en sån sak där jag också tycker det är viktigt. Att jag tror att många män blir förbittrade. Eller många människor kanske blir förbittrade. Och känner att de är losers och sådär. När de är i 40-årsåldern. För att man inte har fru och barn och villa och bil och sådär.
Ja,
men jag är helt ointresserad.
Ja, men det är också för att jämförelserna blir
toxiska.
För att det som händer är att du målar upp någonting om andra personer och jämför dig själv i statushierarkin på sätt som inte är realistiska. Det är ju det som är, nu låter jag fan som en jävla buddhist, det är inte min poäng. Men min poäng är att neurotypiska personer håller på och goofar hela tiden, de också. Men de gör det på andra sätt, liksom. Och då får man en mer verklighetsbaserad jämförelse om man vet om det, liksom. Så om någon jävla Lena går runt och hela dagarna tror att hon förstår sig på andra personer och inte reagerar över det, så innebär ju inte det i praktiken att hon är särskilt mycket duktigare än en autistisk person. Det är bara att hon, på grund av att hon är neurotypisk, inte förstår sig på det.
Ja. Och så lever hon i en slags, hon lever ju i sin egen värld där hon...
Ja, det är ju en normativ bubbla.
Ja.
Men som sagt, vi kanske ska runda av, men jag tycker verkligen att folk ska...
Autisterna av Klara Törnvall är verkligen läsvärd, jag håller med till 100%.
Det var fult där med titeln bara.
Om kvinnor på spektrum.
Nej, men autisterna är ju Stig Larsson.
Hon snodde det av Stig Larsson. Ja, det är lite fult. Hon parasiterar lite på den titeln.
Ja, men det är faktiskt också så...
Utan att ens citera autisterna. Ah,
det var lite liksom, fult gjort.
Ja, jag tycker det.
Men det som... Och faktum är också att det den heter autisterna. Det är ju alla autister.
Mm.
Och sen så är det så här om kvinnor på spektra.
Ja.
Och då blir det lite så här, jag vet inte. Autisterna, jag fattar att de har valt den titeln. Jag tror att det här har hänt i samarbete med... redaktörer och så vidare.
Så kan det vara.
För att det låter snyggt. Mm. Det är ju därför Stig Larsson valde det också. Mm. Men det var...
Lite oschysst och snorer och sådär.
Ja, det är ju redan en
välkänd... Jätteberömd...
Ja, men precis. Det vet ju inte folk längre. Det är ingen som läser. Du, om du skulle köpa den här på ljudbok, vill du att den efterbliven person läser in den då, eller?
Ja, gärna.
Jag vill det! Att någon läser det så här.
Det är också någonting som är en symptom. Att man har väldigt, väldigt... jag tycker det är jättespännande med
atoni
och den här badbollen är perfekt rund och den är... Mm. Så autister talar ju så ibland.
Ja, men det är också massa jävla träning. Det är där jag kan bli lite irriterad på hela den här. För att jag förstår att vissa personer inte kan träna upp vissa saker.
Mm.
Men många som befinner sig uppenbarligen som Klara Törnvall i diagnoskriteriets jävla utkanter. Mm. Kan ju öva på mycket.
Ja,
aha, för, ja, och då beter jag mig på det här sättet för att jag är sån och då tycker de att jag är ett rövhål. Ja, men sluta med det då.
Ja, precis.
Gör inte det då.
Ja. Eller liksom... ja, ja, precis. Nej, men också att hon går fel och ser den här jävla hästen. Då får du göra en, då får du göra en karta, va? Då får du göra en mental map.
Kanske hon har...
Som den inte fungerar.
Den grejen var weird som fan.
Men ibland så kanske jag inte tror riktigt på vissa saker. Ändå.
Om jag ja, men so what? Du vet väl själv hur du är att skriva en bok?
Ja, ja, det är sant. Det är man hittar på lite grejer.
Ja, men ibland.
Ja, ja, men i min roman skriver jag ju... fiktiva situationer där jag faktiskt jobbar med att, en karaktär har en empatistörning. Mm. Det är liksom helt medvetet. Mm. Och så, vad händer nu om han inte förstår det här och sådär? Mm. Så det är liksom, och det är klart, hon har ju så bra språkförmåga och theory of mind. Så hon borde ju också kunna göra motsvarande saker.
Ja. Även men om det kanske blir... Det är också... Ja, men jag, vill lite...
jag menar, jag simulerar ju empatistörningar i sånt jag skriver. Det är ju klart jag gör.
Ja, ja. Men det, men...
Och så kanske jag är empatistörning.
Vissa saker tar ju hon med och vissa saker väljer hon bort. Och vissa saker skriver hon till för att det här ska vara...
En läsbar
Ja, men det är så jävla härlig läsning.
Ja, nej, men det är som sagt det är en jävligt bra bok. Den har ju fått bra kritik och lite sur kritik också.
Blandad
kritik, kan man säga.
Men det är... Ja, som sagt, va. Hade jag bara fått verkligen det här som inte någon har skrivit om, men som sagt var, jag tycker det var onödigt med det kvinnofokusen kanske gör att många män inte läser den då, och det är onödigt.
Mm.
Den hade inte behövt heta om kvinnor på spektrat. Den kan bara heta Östermalmare på spektrat.
Ja, Östermalmare.
Ja, Andreas, vi börjar runda av. Har du någonting att tillägga?
Nej, jag tror att jag sa det. Allt som jag ville ha sagt.
Samma här.
Mm.
God läsning.
God läsning.
Tack så mycket, Klara.
Bra, tack, Klara. Det var nästan kul att träffa henne någon gång.
Ja, tänk om det var hon som satt
där. Ja, tänk om hon kommer.
Kanske bor i Göteborg.
Ja, visst. Ja. Kanske får se henne sen.
Kanske har börjat snusa kramsnus och bor i Kortedala.
Hon släppte alla där...
Alla Östermalmsgrejer.
Ja, visst.
Kommer och bara, hallå du!
Måste jag tala så här?
Tala göteborgska som folk gör när de härmar göteborgska.
Ja, men det blir gött snack här.
Vi hörs om några veckor. Yeah.